Till Fantasyguiden, och nu så startar vi vår mycket bastanta laggenomgångar där vi kommer gå igenom varje lag och komma ut med lite spaningar och tankar och annat. Och först ut, det är stolta, mäktiga Gnaget. Det är Mattias egna lag. Hur känner du inför det här? Är du laddad?
Jo då, såklart det är kul att gå igenom Gnaget i fantasy-sammanhang här. Få se vad som kan kittla lite extra och så.
Är det drömmar av guld?
Nej, det är ganska hopplöst på den fronten. Fast nu börjar vi faktiskt kika på ett nyförvärv som ju får lite hopp. Det är spännande, men fantasy finns det en hel del intressanta spelare, speciellt inledningsvis.
Det gör det verkligen, så att vi slösar ingen tid utan vi hoppar in i det direkt. Och det första vi tittar på, det är där vi har listat ut alla spelarna, alla AIKs spelare, och vi har även angett lite förväntad speltid som vi då tror med nuvarande förutsättningar ska sägas, där vi har satt en liten grön plupp på dem som vi är troliga att vara startspelare. Vi har satt en gul på dem som vi tror är lite mer osäkra och sen så en röd på dem som vi tror lite mindre på när det kommer till att starta och spela matcher. Och sen så längst ner ser vi även en liten, ett litet fint urklipp på en FDR som väl kommer från vår kompis. Vem då?
Peter Svensson.
Exakt.
Det är grunden är i Philips FDR då, men han har gjort då en offensiv, defensiv och sen gjort lite egna varianter på färgerna där. Så ja, den kommer därifrån i alla fall. Jag tycker den är väldigt fin. Så den använder vi här.
Absolut.
Jobbat Peter.
Och vad reagerar vi på här egentligen?
Ja, alltså om vi kan börja där med målvakter, så är det Nordfälten som ska vara säker och stabil. Och där 6,0, det är ganska mycket med tanke på deras förra säsong.
Ja,
och
så.
Just att det är också Diawara som man säger ska konkurrera, dock är jag tveksam på att han kommer göra det. Nordfält är väl uttagen i landslaget också. Konstigt att peta en landslagsmålvakt i Allsvenskan. Annars så är det ju backlinjen som är lite halv ointressant. Är det någon spelare där som du skulle kunna tänka dig så här inledningsvis?
Alltså det skulle ju väl egentligen vara Tykosen. Alltså förra året så det är många som kanske inte tänkte på det där och då, men han är på många sätt matchade ju Rui Modesto. Alltså Tykosen gjorde också sina poäng och han kom till avslut och han kom till framförallt ett tag så kom han till fler inlägg från öppet spel än vad Modesto gjorde. Sen hade ju Modesto såklart en högre utgångsposition. Men Tykosen kom fram väldigt fint på den där högkanten. Och det var till och med så tyckte jag då att det blev lite för mycket av det goda där nästan. När båda två kom och ville slå inlägg. Och det kändes ett tag som att Tykosen, minst sagt han kunde matcha Rui Modesto där. Sen nu, så jag vet inte hur mycket man ska väga in kuppen och försången. Men där har han ju inte alls stuckit ut på samma sätt.
Nej, jag tror att det är alltså hans poängproduktion är ju överkant. Det kommer jag inte återupprätta och vara lika produktiv, tror jag, i Allsvenskan. Sen har vi det här grön plupp just på honom och Tideman då, som känns då säkrast just nu. Lilla brasklappen där, det är ju faktiskt ett nyförvärv på ingång. Vi får se när vi släpper det här avsnittet om det faktiskt är klart då. Om det kommer in då en ytterback som kan konkurrera, får vi se där. Men det har ju snackats väldigt mycket om att det är då på vänstersidan har ryktats mest då, att det är Björnström där som ligger illa till.
Alltså han har ju ändå, alltså rent positionsmässigt så har han ju kommit fram väldigt fint på vänsterkanten och får ju den väldigt mycket lämnad till sig. Det kommer vi in sen när vi tittar lite mer på AIK och ställer upp där man har ett mer, lite mer centrerat spel i år kanske. Man bygger lite mer centralt och när man då har flyttat in med sin vänstermittfält så har Björnström kommit fram väldigt fint där men kanske inte riktigt fått utdelning på det sättet som man hoppas då på en vänsterback där på den sidan och kanske därav också då nyförvärvet.
Ja, det är lite läskigt där om han med speltiden, man vill inte sätta sig på försvarare som inte får speltid, speciellt inte om de är lite dyrare. Och sen på mittfältet så finns det ju liksom, de som kommer spela fyra, då finns det ju fyra klara som kommer lira om det blir så, och sen så finns det ju några som är lite så här, ja, som är lite osäkra. Det är de vissa positioner som det verkligen tävlas emellan. Men vi har ju kikat på, alltså Saletros och Pitta så är det många har tittat på än så länge och det är förståeligt med tanke på schemat. Som sagt, Västerås hemma, BP borta är ganska svårt och liksom få så jättemycket bättre faktiskt inledande. Sen även defensivt borta mot Mjällby är inte dumt, och sen hemma mot Djurgården där man har haft det ganska lätt senaste åren, och
Ja.
Värnamo hemma på det. Så att, alltså, det är jättebra schema för AIK, och många spelare blir då intressanta, de som är då lite bättre fantasyval. Så Saletros, Pittas. Man får tänka på att Modestos poäng är boostade från att han var en försvarare förra året. Han är mittfältare i år.
Ja, det var väl
Så
Kenny. Hade inte Kenny räknat på det, att det var väl nästan, var det inte upp mot 40 poäng han hade tappat om han hade...
ja, inte riktigt så mycket tror jag, men mycket.
Ja, okej.
Mycket är det. Det är många nollor och det är mindre poäng för mål och så vidare.
Jag tar tillbaka det jag sa.
Ja, men det är mycket
Det är
poäng.
mycket poäng ändå,
Det är
skulle jag
absolut. Jag
tappat.
vet inte om det är 40, men det är mycket. Så att man får ju tänka på det lite när man väljer honom. Nu har han väldigt hög procent, om han inte har högst av alla spelare i hela, bland alla mittfältare. Kan ha ändrats.
Nej, men det är
Men
såklart, alltså man måste ju, där måste man ju ställa om lite. Jag säger inte att Modesto är ett dåligt val, jag säger inte att han är ett bra val heller. Men däremot så säger jag bara att man kan ju inte jämföra honom med en försvarare längre. Kollar vi tillbaka på förra året så var det ju, han hade ju alltså högst då expected goal involvement av alla försvarare. Och ja, var ju väldigt, väldigt fin då när han kunde spela som högerytter och även som försvarare, wingback då, och fyllde på. Men nu kan man inte jämföra honom med försvarare längre. Nu måste man jämföra honom med mittfältare. Och ja, där är ju frågan hur man då tycker att han står sig. Och en duell som kanske många av dem går, det är ju Modesto versus Saletros. Jag tycker ju att det är en väldigt fin, trevlig prissättning som utvecklarna får till där, 1 miljon mellan. Det gör ju det hela, ja, inte helt självklart i alla fall.
Ja, jag tror att de hade velat göra båda dyrare faktiskt, efter om man ser liksom hur procenten har fördelats. Båda har ju varit väldigt produktiva. Sen får man ju tänka på vilka typer av mål det är. Alltså, jag gillar Rui Modesto i AIK-sammanhang liksom överlag. Jag älskade honom förra året, både liksom som gnagare och i fantasy-sammanhang. Jag tyckte det var jättebra. Sen får man ju tänka på de här två målen han har gjort i Svenska Cupen, som man då kanske tar som underlag till att man tar honom. Han har alltså skjutit på Sätra in i mål, och han har fått liksom en assist av Rösler som nickade en boll rakt i honom i gapet från en utspark. Så han har ju haft lite flyt. Bollar har landat lite där de ska för han, men det är absolut en bra spelare. Sen, jag är inte riktigt där tror jag. Även om han har ju en väldigt hög utgångsposition. Vissa var lite besvikna över att, är han inte back i år? Nej, det hade varit större chans att han var anfallare faktiskt, än att han hade varit försvarare i år. För han ligger väldigt högt. Han är den som ligger näst högst, kan man säga, av
Ja, han
de
fyller ju på
spelarna i AIK.
nästan som en anfall, och det är lite så jag tycker att han blir så bra också. Han är ju väldigt fin det där när han kan komma och alltså fylla på in i straffområdet, och väldigt duktig där på att avsluta, tycker jag. Och lite att man får loss kanske lite tykusen också som kan komma och fylla på där, så att båda inte söker sig ut mot kanten för att slå inlägg med sin högerfot bara.
En spelare som jag reagerar på här, som jag absolut inte kommer röra, det är ju Elingsen för 5,5. Vi har ju skadekänningar på honom. Får se om han är redo till premiären. Jag tror att han är ganska given i startelvan om han är hel. Det bör han vara utifrån alla ord man säger att han skulle spela på högre nivå om det inte vore för skadorna. Då borde han, när han inte är skadad, vara tillräckligt bra. Men 5,5, tveksam. Ganska bra, alltså så här, poäng i Norge för sig. Men nej, dit hittar jag inte. Jag tycker det finns trevligare
Och lite det, han har ju
5,0
en
mittfältare.
defensivare position också. Det är ju tillsammans med Saletros, så är ju de två ofta djupt ner i speluppbyggnaden. Och 5,5 där, det kanske är lite mycket när vi vet att det finns lite andra mittfältare som ligger runt 5,0 där, som till exempel Stensson eller Alamari då, för att nämna några. Så att ja, men sen det finns ju lite, jag menar Koulibaly där tänker jag, han är ju ändå, ja, det är ju inte någon, han är ändå värvad från Sheffield United, och jag vet inte om det är så att han kanske kan stöka till det där för någon, att han ska in också lite i elvan. Han kan ju spela runt lite också.
Det där är ju svårt att veta hans kvalitet bara, med tanke på att han inte fick spela något i Sheffield. Han har knappt spelat tävlingsmatcher överhuvudtaget under 3 år. Så man vet ju liksom inte vilken nivå det är. Det har kommit spelare som Mohamed Bangoura eller Ofori, alltså, och inte varit så bra som de var innan. Så att times change på något sätt. Men det finns ju de här spelarna som kanske hade varit intressant att gå på. Alltså Celina för 7,0. Får han loss det? Kan det vara intressant? Sen är det de som är lite osäkra kring positionerna. Alltså Faraj har gjort det bra nu, men gör han en dålig fight, då kan det bli Ajari, då kan det bli Kolibali. Så att det är där det kommer snurras en del skulle jag tro. Vi kommer ju komma till den sliden också när vi
Det
tittar på startelvan.
kommer vi göra. Men sen en grej jag tycker är intressant här, det är ju att om du bara skulle blunda här Mattias och säga så här att säg tre spelare här på mittfält, anfall, du kan väga in försvar också om du vill. Vilka tror du gör flest på, eller vilka tror du kommer vara de som gör poängen för AIK?
Flest poäng
Ja,
över en hel säsong.
exakt. Tre stycken här om de spelar hela säsongen.
Pittas, Aletros. Kanske Tideman.
Ja, men vad fan,
Eller
ah, okej.
Tykosen.
Ah, okej, jag ville att du skulle säga Modesto. Men skitsamma.
Ah, jag är inte
Okej.
där.
Poängen i alla fall, Pita Saletros. Det är ju sånt där som är lite intressant i fantasy att du säger ju liksom så här Pita Saletros direkt. Och det gör förmodligen de flesta också. Och det betyder ju någonting. Det är ju för att de två är ju, alltså, ja, det är ju poängspelarna i AIK liksom. Och framförallt Pittas där offensivt som gör mycket av målen, ska göra mycket av målen och sånt där gillar man ju när det finns lite mer klara spelare i lagen. Det är lite viktigt ibland att ha med sig det där att ett lag som helhet kan ju vara väldigt bra och vara offensivt. Men det gäller ju också att kunna pricka ut vilka man tror kommer att göra poängen därifrån. Och ibland kan det vara så att det sprids extremt mycket för att man har väldigt, väldigt många bra spelare. Men det kanske inte finns någon som är väldigt tydlig att det är den här spelaren som ska göra det liksom. Och det finns ju lite i AIK tycker jag nu.
Men om du tittar på schemat, Marcus, är det en defensiv eller en offensiv spelare som lockar utifrån schemat?
Jag skulle nog säga att det ändå är en offensiv tror jag. Det kan ju vara, alltså jag antar att man säger så lite för att man inte riktigt känner sig trygg med AIK-defensiven. Sen så är det väl egentligen båda två med tanke på att det är lite svårt att få ett bättre schema än det här. AIK har ju förmodligen det bästa schemat av alla lag inledningsvis.
Alltså min take är ju att det är tvärtom. Jag gillar det defensiva schemat. Alltså VSK, att de ska göra mål på Friends. Ja, det är, alltså sen Mjällby borta är ju ingen bra offensiv match. Den är ju jobbig, tänker man ju spontant. Nu gick det ju jättebra i
Det
cupen
gjorde det
såklart.
verkligen.
Men jag tycker man får väga in där liksom hur målchanserna kommer till, hur mycket bollinnehav man faktiskt har, till exempel, och liksom hur målchanserna kommer ifrån. Det är liksom svårt att vara produktiv och konstant skapa målchanser när du har så lite bollinnehav.
Ja, och
Så att,
det finns ju en poäng i det också att till exempel mot Mjällby så Mjällby känns som ett lag, de vill ju snarare spela tvärtom, att de har lite mindre bollinnehav kanske och kan ställa om och sådär. Och det där i kuppen fick vi ju se lite tvärtom ett tag. Mjällby, de var ju de som drev matchbilden och AIK kunde istället ligga bekväma i sina positioner.
Ja, men det beror på liksom vilka lag som bjuder upp till dans eller inte. Om det är två som deffar, då blir det tajta matchbilder. Så att jag gillar det här schemat mer defensivt, men jag tycker att de defensiva valen är svårare. Det finns ingen riktig spelare som sticker ut här. Tykosen, som sagt, men det är läskigt där med eventuellt nyförvärv in. Och det kanske Tideman och Milosevic situation där med huvudskada. Ja, vi kanske ska hoppa till elvan och lite kika på där hur vi.
Ja, men det tycker jag vi gör. Och här så har vi då framme en form av 4-4-2 uppställning och jag tar och läser den
Jajamän.
lite snabbt bakifrån så tror vi att det är Nordfält och sen från höger i backlinjen Tykosen, Milosevic, Tideman, Björnström. Sen centralt mittfält där har vi Ellingsen, Saletros till vänster, Celina till höger, Modesto och sen där fram så har vi Pittas och lite mer i en kanske släpande anfallsroll så hittar vi Faraj.
Sen har jag ju då skrivit här under då spelare som skulle kunna tänkas rotera med de här spelarna. Och då är det just Tideman där med Sotte. De konkurrerade lite på försäsongen, men det är Milosevic huvudskada där som gjort att Tideman och Sotte är de som har startat.
Yes.
Och så. Sen Så är det där med Eling sen, om han är borta av någon anledning, då kan det vara Celina eller Ali som kliver in där. Väl Celina som gjorde det senast, om jag inte minns fel. Och sen så är det just den här droppande anfallspositionen som har varit den som inte har varit låst direkt i startelvan. För där har det ju varit Ajari tidigare på säsongen och det var Faraj nu senaste då i Svenska Kuppen, där han då har lyckats göra mål och därför har fått lite mer förtroende. Och som vi vet så är Henning Berg en person som inte tycker om att göra många byten under en match. Så får man spelarna i startelvan är det jättebra. Får man det inte, ja, då är de inte värda mycket tyvärr. Så att ja, lite
nej.
Så. Vi har även fasta situationer då, som vi skulle kunna titta lite på. Och då har vi då hörnläggare som är Saletros. Får ta de flesta där. Samma gäller frisparkar. Han gjorde även frisparksmål här i Svenska Kuppen. Så där är han även vass också. Straffar är det Pittas än så länge. Och vi har ju lite olika kategorier här också. Vi har också alternativa hörner och alternativa straffar. Och det innebär då spelare som skulle kunna utmana om de här. Eller då ta över om de ordinarie spelarna är borta. Och alternativt på hörner kan det vara Celina. Han har tagit några faktiskt. Och när det gäller straffar så har ju till exempel Faraj snott den från Pittas i Svenska Kuppen. Men Saletros skulle jag nog också kunna tänka mig vara en straffskytt om nu Pittas skulle vara borta. Eller hur tänker du?
Ja, men det låter väl rimligt. Och vi ska väl förtydliga det bara, att varför vi håller på att tjata så jäkla mycket om fasta situationer hela tiden, så att man får hål i huvudet nästan, så kan ni ju kolla in på vårt bonusavsnitt, eller vårt avsnitt där vi förklarar bonuspoäng. För det är nämligen så att offensiva bonuspoäng har en väldigt stor grund i fasta situationer. Så att det är väldigt viktigt att hålla koll på faktiskt, och här så har man ju ett litet guldläge då kanske i Saletros som är en huvudman där, även om Celina kanske kan blanda sig i det också.
Alltså sen får man ju tänka på, alltså, jag vet inte vad man säger om det brukar vara en tredjedel av alla mål som görs är på fasta situationer. Och då får man ju tänka, om man har en spelare som är i stort sett inblandad i allting sånt, så får man ganska många av de målen, liksom blir ett hörnmål, då är det väldigt stor chans att Saletros är inblandad i det i form av assist. Eller om det bara blir chans på hörna, så får han ju nyckelpass som kan ge offensiva bonus. Så det är bra. Och sen en spelare kan vara urkast en hel match, men så får man en straff och sen sätter spelaren den. Så det är liksom, det är en säkerhet som är värd att betala för, om man säger så. De spelarna är ju lite dyrare av en anledning.
Ja, men verkligen. Men ja, intressant här elvan tyckte jag, som när man såg AIK tidigt på säsongen där, så att det är ju ganska tydligt att man i år bedriver ett mycket mer centralt spel. Förra året så var det ju väldigt mycket kanterna, det var mycket åt igen och det var Modesto och Tykosen också, man kom väldigt mycket till inlägg. I år så ser vi så här till exempel att man flyttar in Celina centralt, och tidigare hade man Ayara där också, men sen fick fyra stycken mittfältare inne på mitten. Och kanske är det så att Henning där kände lite att han behövde ha lite mer tyngd i boxen, och därför har valt Farajsen. Kanske.
Ja, han kommer ju in ganska mycket i en andra våg. Det som är intressant med liksom det här, de har ju en 4-4-2 i grunden där de liksom, ja, men pressar som basic 4-4-2. Sen har alla spelare som har en liknande position olika roller. Alltså Pittas och Faraj är båda anfallare, men Pittas ligger liksom på sista gubbe och jobbar fram, medan Faraj ska droppa ner. Och det är liksom konstant i nästan samma yta. De blir ganska asymmetriska i anfallsväg. Modesto ytter som kliver upp nästan som en anfallare centralt om tycker och sen kommer utanför. Celina går in i plan hela tiden. Så det blir ju nästan en 4-2-2-2-2.
Ja.
Alltså det är lite modernt nu att spela så. Så
ja,
man vill haka på det.
Och det lustiga där för mig, eller det är inte lustigt, men ja, så i mycket speluppbyggnad där så är ju Saletros ganska djupt ner och arbetar i banan. Likväl så hittar han alltid, eller allt som oftast, någon form av väg till offensiv return ändå.
Ja, men det är han väldigt skicklig på. Det är verkligen därför man kan välja honom i sitt bygge om man vill.
Skulle man ju kunna tänka sig. Har du någonting mer att säga om den här startelvan, eller vill du hoppa vidare, Mattias?
Nej, men det är håll koll på vad som händer med positionen där med droppande anfallaren Faraj, Ayari, Koulibaly. Om vi liksom kommer, om det kommer utkristalliseras under säsongen vem som skulle kunna vara ett bra alternativ där.
Ja, Det låter kanon och vi avslutar med lite bonuspoäng och en liten tillbakablick på förra säsongen för att titta på vilka spelare som var starka på offensiva och defensiva bonuspoäng. Och det vi ser här, det kommer vara återkommande bland de andra lagen också. Det är alltså per 90 minuter och man ska ha spelat minst 800 minuter för att få kommit med här. Och Mattias, det finns ju en spelare här som kanske sticker ut lite mer än vad de andra gör, va?
Ja, man ska ju ligga så långt till så högt upp och så långt till höger som möjligt. Och det är ju då Anton Saletros som nästan snittar. Ja, men det är väl 0,8 bonus per match då, i båda riktningar. Så det är nästan 2 bonuspoäng per match. Ja. Minst en i alla fall.
Och han var ju också den spelare förra säsongen. Nej, han var kanske, nej, han var tvåa förra säsongen. Eller var han etta? Nu har jag till och med tappat bort mig här. Som snittade flest. Han var i alla fall i topp 2 på att snitta flest bonuspoäng förra säsongen. Så att ja, det är ju en otrolig maskin. Och det är lite Sebastian Larsson-vibbar på honom, känns det som. Som också var otroligt bra på det här.
Ja, men det gillar man ju. Mm. Alltså det kan ju vara den här lilla fördelen med kanske när de ligger lite djupare, de här centrala fälten, att de plockar de defensiva bonuspoängen också. Som ger också. Sen får man ju reagera på att det är en del spelare som inte är kvar här. Vi har lite Bilal Hussein och fina 81 och såklart, men det är, man får ju titta på de som är kvar då. Helt enkelt. Och Modesto ändå lite bättre där på offensiva bonus än Tykosen. Det reagerar på. Trodde att Tykosen skulle vara där.
Ja, men fortfarande ändå ganska jämnt alltså.
Mm.
Så att ja.
Det man reagerar på dock här, det är att Modesto har både bättre på defensiva bonus än Tykosen, trots att han är ytter.
Ja, men sen samtidigt spelar han ju väldigt många matcher också i en defensiv position. Så att,
wingback-rollen där i början,
han,
absolut.
Det är återspeglelse här. För sen när man kollade faktiskt när han flyttade fram, då dog hans defensiva bonus på en ganska kraftigt. Så att, jag tror inte vi kan förvänta oss allt för mycket där. Mm. Men ja, ett litet...
Sen så tycker jag att vi får titta på Pittas här. Att det är lite KAK-siffror på honom.
Ja, absolut.
Det är målen du får.
Han ska ju vara i kanske, boxen och han ska ta löpningarna framåt. Han ska vara, inte vara den som spelar fram de andra spelarna framförallt, utan han ska ju vara den som tar avsluten.
Mm. Så, men det är Saletros som sticker ut. Och sen är det Sotto och Milosevic med skapliga defensiva bonus där. Vi får se vad Tideman landar på det. Men man hoppas på något liknande då. Mm. Så får man en extra poäng i snitt ändå. Det är skapligt.
Ja, verkligen. Och ja, jag vet inte om det är så mycket mer att säga här.
Nej, men då så.
då är vi klara med det första laget ut som var alltså AIK. Så det var lite av våra tankar och vi är snart tillbaka igen med det nästa lagavsnitt. Så vi säger väl tack för oss då, Mattias.
Det gör vi. Tack så mycket. Ha det bra, hörni.
Ciao.